Dagens predikotexten är hämtad ur Matteus evangelium, och vi hämtar den från kapitel 9 och det är vers 37, och sen fortsätter den in på kapitel 10 vers 7. Så lyder de heliga orden. Och Jesus sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Detta är namnen på de 12 apostlarna. Först Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. Vidare Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. Filippus och Bartolomeus. Thomas och Matteus, publikanen. Jakob, Alfeus son, och Taddeus. Simon ivraren och Judas Iskariot, han som skulle förråda honom. Dessa 12 sände Jesus ut, och han befallde dem: gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Och där ni går fram ska ni predika: himmelriket är nu här. Vi ber att du ska inskriva dessa ord i våra hjärtan, Herre. Amen. Min pappa har arbetat som bonde under större delen av sitt liv. Det är ett hårt arbete. Man får lägga ner väldigt många timmar på att förbereda jorden på att ge skörd. Först ska man plöja, sen ska man så och sen ska man underhålla grödorna. Ständigt får han följa väderleksrapporter och hoppas på regn och hoppas att det inte blir några stormar som förstör säden. Att stå och titta ut över fälten i augusti när det är dags för skörd, när skörden är klar, det kan kännas väldigt tillfredsställande. Där finns en väldigt tydlig frukt av det arbete som man har lagt ner. Skörden är klar och nu behövs skördearbetare som vill samla in skörden så att den inte förstörs av väder och vind. Vi som är storstadsbor, vi kanske ibland känner oss främmande för det ganska lantliga bildspråk som används i Bibeln. Men många av er kanske i alla fall har krukväxter och vet hur det är att försöka komma ihåg att vattna dem regelbundet så att de inte vissnar. Och hoppas på att de ska blomma upp och lukta så där gott och se så vackra ut. I dagens text ser Jesus på de folkskaror som hade samlats för att söka hans hjälp. För att bli botade från olika sjukdomar och krämpor. Han säger till sina lärjungar, skörden är stor. Vad menar Jesus med det? Vilka var det han syftade på när han beskrev människor som en skörd, redo att samlas in? Man skulle kunna tänka sig att Jesus bara syftar på de människor som söker hans hjälp i vers 36, som söker upp honom aktivt. Men fortsättningen av vår text, när vår frälsare sänder ut sina lärjungar åt olika håll för att predika, det visar att det är större än så. Skörden gäller inte bara dem som aktivt söker. Han har ett budskap som är viktigt för alla. Ett budskap som kan förändra vår tillvaro. Himmelriket är nu här, säger han. På andra ställen i Bibeln så får vi reda på för vilka människor Jesus kom till jorden. I det kanske mest kända av alla bibelställen, Johannes 3:16, står det: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Världen. Jesus kom för hela världens skull. Han dog för hela världens synder. För alla människor. Och skörden som talas om i dagens text, det är de syndare som är i behov av förlåtelse för sina synder. Men är det så självklart att skörden är stor? Jesus säger så. Varför var skörden så stor? Det enklaste svaret är förstås att alla människor är syndare och behöver höra evangelium om förlåtelse. Alla är sådana som inte klarar av att följa Guds lag. Både vi som är troende och de som ännu inte är det. Men det finns också andra skäl till att skörden är så stor. I vers 36 står det att Jesus förbarmade sig över folkskarorna eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Under Jesu tid så vet vi att det fanns många religiösa ledare. Det fanns till och med det vi skulle kalla flera olika samfund med olika uppfattningar om vad som var Guds vilja. De mest kända för oss är förstås fariseerna och saduceerna som figurerar ganska ofta i Nya testamentet. Två religiösa grupperingar som hade olika förkunnelse. Ni kanske kommer ihåg att när Paulus stod inför Stora rådet och var anklagad för att ha predikat syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, då fördröjer han domen och orsakar lite uppror i salen när han säger: jag är anklagad för att jag tror på kroppens uppståndelse. Och då säger fariseerna: det här verkar vara en fin kille. Det tror vi också, och börjar försvara honom. Medan saduceerna angriper honom ännu hårdare. Så vi ser att fariseerna och saduceerna, de var inte eniga. Det fanns alltså olika religiösa ledare på Jesu tid. Men det de hade att erbjuda folket, det kunde inte stilla människornas törst efter tröst och förlåtelse. Gud säger: trösta, trösta mitt folk. Han vill att de som arbetar i hans rike ska förkunna ett tröstens budskap. De här prästerna och predikanterna, de kunde bara, i fariseernas fall, erbjuda ytterligare regler att följa. Gör det här också, så kanske Gud kan acceptera dig. Eller i saduceernas fall, så kunde de erbjuda den osäkerhet som kommer av bibelförnekelse. De var den tidens liberalteologer. Och precis som en jordfår som saknar en herde som beskyddar dem från vargar och andra rovdjur blir kroppsligt skadade eller till och med dödade, precis så kan en samling troende som saknar en god herde falla offer för andliga vargar som skadar eller till och med dödar församlingsmedlemmarna andligt. En av anledningarna till att skörden var så stor på Jesu tid, det var att folket hade andliga ledare som inte predikade Guds ord rent och klart. Ledare som inte skötte sitt uppdrag. Ledare som till och med avvisade och lät döda kyrkans herre. Är det bättre idag? Å ena sidan kan vi ju säga att till skillnad från den tid som beskrevs i vår text så har det kristna budskapet gått ut. Snart sagt alla i vårt land till exempel har hört talas om Jesus Kristus. Men å andra sidan måste vi säga att även idag finns det ju en mängd olika religiösa grupperingar, både kristna kyrkor och andra religioner. Och även idag kan vi se att människor är rivna och slagna som får utan herde. Det finns en oerhörd uppsjö av religiösa ledare som vill hjälpa dig att komma i balans, att finna frid. De kanske till och med säger: låt mig föra dig till Jesus. Men tyvärr har de flesta inte så mycket att erbjuda. De berättar inte om syndernas förlåtelse som är gratis för alla. De berättar inte om att Jesus betalat vår skuld inför Gud. De berättar inte om att himmelrikets portar står öppna. Öppna för dig, tack vare det Jesus har gjort. Och därför måste vi, när vi ser på vår samtid, säga precis som Jesus sa: skörden är stor. Om det nu är så att skörden är stor, då måste vi som är kristna fråga oss: vad ska vi göra åt det? Jesus har inte oväntat svar på den frågan i dagens text. Det första han säger är: be därför skördens herre om arbetare. Precis som växter som är redo för skörd, så behövs det skördearbetare som samlar in dem och lägger dem i ladorna. Precis på samma sätt så behövde dessa rivna och slagna människor arbetare som ville samla in människor till Guds lador. Och det, den ladan får vi tänka är himmelriket då. Jesus pekar också på kontrasten mellan den stora skörden och den stora bristen på arbetare. Behovet var enormt, men vem skulle göra jobbet? Har inte vi samma problem idag? Det talas ofta om ett uppvaknat andligt intresse i Sverige. Trots vår höga levnadsstandard så är det många som känner att de inte är lyckliga. Det är någonting som fattas. Det finns miljoner svenskar som behöver höra om frid och förlåtelse. Men vem ska göra jobbet? Jesu uppmaning att be Gud om fler arbetare, den är mycket aktuell även idag. Glöm inte det i era dagliga böner till vår Herre. Glöm inte att be honom om människor som vill predika evangeliet för andra. Be om missionärer som är villiga att resa långt bort till för dem främmande länder och kulturer för att berätta om Guds väldiga gärningar, om frälsning av nåd alena. Men be också om arbetare som är villiga att utföra det uppdraget här hemma i Sverige. Be om att någon ska tala om för din granne, för dina arbetskamrater, för dina familjemedlemmar och släktingar om de inte är troende, att deras syndaskuld också är betald, att den betalades av Guds son på korset. Be också för dem som är nära, be för deras frälsning. Och när du gör det, var beredd på att du kan bli ditt eget bönesvar. Är det inte intressant att Jesus i vers 38 uppmanar lärjungarna att be Gud om människor som kan predika det goda budskapet? Och redan i vers 5 i kapitel 10 så får vi reda på att Jesus sände ut just de lärjungar som han hade bett skulle be om arbetare. Vi vet inte om lärjungarna hann be till Gud efter Jesu uppmaning och innan de själva blev utsända som skördearbetare. Men det är tydligt att de fick ett dubbelt uppdrag. Dels att be Gud skicka arbetare och dels att själva vara skördearbetare. Så kan det bli även för oss. När vi följer Jesu uppmaning att be Gud om fler som förkunnar hans budskap, då kan resultatet bli att han sänder mig och dig. När du ber för att någon ska predika evangelium för din goda vän, då kanske Gud ser att det finns ingen som är bättre lämpad än du själv. Det kan kanske kännas som en skrämmande tanke. Men då är det viktigt att komma ihåg att Jesus inte bara ger ett uppdrag, utan att han också står för den nödvändiga utrustningen som behövs för att utföra sitt uppdrag. För det första så ger han till alla de som han sänder ut det evangelium som har kraft att verka tro i människors hjärtan. Han undervisar sina lärjungar grundligt innan han skickar dem att predika himmelrikets ankomst. Men han har också undervisat dig. Kanske med hjälp av kristendomsskollärare. Kanske via dina föräldrar. Kanske andra vuxna har undervisat dig. Eller en kristen vän. Eller kanske direkt genom sitt ord när du läste Bibeln. Vi blir också undervisade via församlingens verksamhet, i gudstjänster och bibelstudier. Och evangelium, det är faktiskt det enda redskap som är alldeles nödvändigt när vi skickas ut av Jesus. Allt annat kan ersättas eller kompenseras för. Men Kristus ger också andra gåvor, det läser vi om. Annan utrustning till sina arbetare. I dagens text läser vi att apostlarna fick särskilda gåvor. Det står, han gav den makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. De här nådegåvorna, de var dels en välsignelse för de människor som Jesus beskrev som rivna och slagna. Apostlarna fick förmågan att lindra deras kroppsliga nöd. Men det var också ett tecken på att deras herre verkligen var mäktig och att hans undervisning var sann. Du kanske inte har apostlarnas särskilda gåvor, de som Paulus kallar apostlarnas kännetecken. Men vilka gåvor du inte har, det är inte det viktiga. Det viktiga är att du ser de gåvor som du verkligen har. Och att vi tillsammans använder dem i Jesu tjänst. Du kanske har många vänner och bekanta. Då har Gud gett dig många möjligheter att predika förlåtelse. Du kanske har bra hand med barn. Då kanske du passar bra som lärare i söndagsskolan. Du kanske har egna barn. Då har Gud gett dig ett viktigt uppdrag att undervisa dem. Du kanske har gott om pengar. Ja, då har du möjlighet att stödja hans kyrka extra mycket ekonomiskt. Vi alla utrustats med olika gåvor att använda när vi har blivit utsända av Jesus för att predika. Och det är inte alltid så lätt att säga vilka gåvor som är viktigast. För oss kanske det ser ut som att en missionär som reser till många länder och omvänder många människor genom sin predikan är den viktigaste. Men det kanske finns någon som är gammal och sjuk och som inte kan göra någonting annat än att be till Gud om himmelrikets utbredning. Kanske är den människan minst lika viktig. Kristus ger i dagens text i uppdrag till sina apostlar att predika: himmelriket är nu här. När jag hör ordet himmelriket, då tänker jag på den plats där alla kristna ska samlas då vi dör. Men Jesus använder det här ordet himmelriket också på ett annat sätt när han talar med människor. När Jesus berättar liknelser, då handlar de ofta om just himmelriket. Eller Guds rike, som det oftare står i Markus och Lukas. Himmelriket, det liknas vid ett senapskorn. Det liknas vid god säd som såningsmannen sår ut, som i dagens episteltext. Ursäkta, dagens evangelietext. Det liknas vid en skatt som är gömd i en åker, vid en fisknot som fiskarna lägger ut, och så vidare. Jesus kan till och med säga till fariseerna att himmelriket finns mitt ibland er. Av det här förstår vi att Jesus inte menar det rike där bara troende som har blivit renade från sin synd kan stå inför tronen. Istället talar Jesus här om Guds aktivitet bland människor. Och när vi läser Bibeln, då ser vi att Gud aldrig varit någon sån här ointresserad, avlägsen och passiv skapar Gud som deisterna hävdar. Som inte har någon lust eller makt att hjälpa oss. I Bibeln uppenbarar sig en Gud som genom hela historien ingripit i människors liv. Av kärlek till oss och för att se till att hans frälsningsplan skulle bli verklighet. Guds aktivitet bland oss människor, den startar inte i och med att Jesus kommer till världen. Men Guds aktivitet, himmelriket, är tydligare än någonsin tidigare när Gud själv går på jorden som sann människa och undervisar syndare om frälsningen. När ni hörde dagens text, då kanske ni precis som jag blev lite förvånade över de restriktioner som Jesus ger till sina lärjungar när han skickar ut dem. Han säger så här: gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Vill inte Jesus, som vi tidigare har sett är hela världens frälsare, vill inte han att alla ska få höra det glada budskapet? När vi ställs inför den frågan, då måste vi komma ihåg att det här är på ett relativt tidigt stadium under Jesu verksamhet. Ni kanske kommer ihåg kvinnan som kom till Jesus och bad om nåd. Och Jesus avvisar först. Han säger, det är inte rätt att ta mat från barnen och ge den till hundarna. Men hon fortsätter att be om nåd och får också nåd. Men Jesus poängterar själv att hans uppdrag är att först söka upp de förlorade fåren av Israels hus. Men vi ser också att efter Jesu uppståndelse i den stora missionsbefallningen, då ger han i uppdrag åt lärjungarna och indirekt till hela den kristna kyrkan att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Lärjungarna fick i dagens text ett uppdrag som var begränsat i omfattning. Men vårt uppdrag, det är inte begränsat på det sättet. Det är inte begränsat i omfattning. När vi lär känna en ny person så behöver vi aldrig fundera och undra om just den här människan är en av dem som Jesus vill att jag ska predika förlåtelse för. När vi möter en ny människa som vi inte känner så behöver vi aldrig tveka på om Jesus stod också för honom eller henne. När vi ser någon i ögonen så kan vi säga, Jesus led just för dina brister, just för dina fel, just för dina överträdelser. Och du kan också vara säker på att han gav dig i uppdrag att predika om himmelriket, om Guds frälsningsverk, för just den här syndaren. Vi har talat om att skörden är stor också idag. Vi har talat om att vi har ett uppdrag. Men det är ingen lagpredikan. Det är ingenting som ska fylla oss med skuld. Utan istället ska vi tänka att det är en skatt som vi har blivit anförtrodda. Och vi ska också komma ihåg att när vi läser Bibeln så ser vi att vissa arbetare i Guds rike har fått se väldigt stor framgång. Tänk på Paulus som grundade så många församlingar. Medan andra arbetare inte har fått se så mycket frukt av sitt arbete. Till och med Jesus, kan vi säga, hade begränsad framgång. Honom som vi ser som den bästa läraren, som Gud själv, han hade problem att nå stora framgångar. Han hade sina 12 lärjungar och många blev också omvända på pingstdagen. Men visst var det många som sa nej också till honom, som avvisade hans undervisning. Så vi får inte misströsta för att vi inte ser det resultat som vi hoppas på. Men när vi säger att skörden är stor, då är det faktiskt så att skörden är så stor här i Sverige att alla präster och pastorer tillsammans inte har någon chans att nå alla de som behöver höra evangelium. Om det inte skulle vara så att de självmant kommer till kyrkorna och samlas kring predikan. Och jag tror att ni håller med mig om att sannolikheten för att svenska folket som en man skulle återvända till kyrkbänken, den är inte så stor. Det är där dina böner kommer in. Vi behöver fler arbetare. Be skördens herre om fler arbetare. Och dessutom gäller ju någonting som vi kallar det allmänna prästadömet. Det gäller i den nytestamentliga kyrkan. Det betyder att även om vi kallar en pastor att hålla gudstjänster och bibelstudier, så betyder det aldrig att vi inte själva har rätten och skyldigheten att predika evangelium. Det uppdrag som vi läste om i dagens text, det gavs till 12 män för 2000 år sedan. Men den stora missionsbefallningen, den gavs till dig och till mig. Be den helige ande om styrka och kraft att verka där just du är, bland de människor där Gud placerat dig som ett ljus i mörkret. Låt oss be. Herre och frälsare, vi tackar dig för allt du gjort för oss. För att du dog på korset för våra synder, för att vi skulle ha fri förlåtelse och kunna vara i gemenskap med Gud. Vi ber att du skickar din heliga ande i rikt mått, så att vi kommer ihåg ditt uppdrag att be för ditt rike, att be för dem som arbetar i det och för att själva arbeta där. Ge oss av din kraft för att vi ska finna ord när vi försöker vittna om dina väldiga gärningar. Ge oss styrka att stå på oss även om vi skulle bli förlöjligade för vår tro. Hjälp oss att tänka på att det är för din skull och för människors frälsning som budskapet måste predikas. Vi ber för ditt namns skull, o Herre. Amen.